Vi ska alltså tala om tron i gamla och nya testamentet. Och då först om evangelium. Är det samma glada budskap i gamla och nya förbundet? Är det samma grund för saligheten i gamla och i nya förbundet? Om ni försöker att leva er in i människorna under gamla förbundets tid, vad tror ni då de trodde på? Vad hämtade de tröst av? Hur byggde de upp sitt liv? Tänkte de att om vi gör vårt bästa och försöker vara lydiga mot Gud, då kanske vi får nåd, förlåtelse, evigt liv och evig salighet? Eller var det så att de visste, det troende, att utan Herrens nåd och hjälp och barmhärtighet, endast på grundval av Herrens egen kärlek och nåd, så finns det hopp och räddning för mig? Det är de frågorna vi ska ha i minnet när vi ska se lite grann på vad som är evangelium enligt gamla och nya testament. Är det samma evangelium? Då ska vi först komma ihåg att bakgrunden till det glada budskapet är att människan är förlorad. Människan är en syndare. Människan är inte helig och rättfärdig längre. Men det måste hon vara. En gemenskap med Gud, en evig salighet med Gud, utan att människan är helig och rättfärdig, det går inte. Men hur ska det då gå för människan om hon inte längre är helig och rättfärdig? Ja, hon är blind för sanningen. Hon har inte den sanna kunskapen om Gud. Hon är inte sådan i sitt inre att alla hennes tankar och begär, de är rätta, utan de är nu orena, full av ofullkomlighet och synd. Av sin natur känner hon inte Gud på rätt sätt. Hon förlitar sig inte på honom, hon förtröstar inte på honom, hon tror inte Gud om allt gott. Tvärtom finns det misstro. Hon flyr till och med från sin Herre. Ja, det är ju gamla testamentet framför allt som vi lär känna människans synd. Det är gamla testamentet som vi läser om syndafallet. Det är där vi får förklaringen till att det är som det är. Och utan att ha den bakgrunden klar för sig kan man ju inte förstå evangelium. Det är därför inte så konstigt att många moderna präster som har fått lära sig att syndafallet är bara en myt, det är ingen riktig verklighet, de kan inte heller predika evangelium. De förstår inte vad det glada budskapet är. De förstår inte hur omistligt evangelium är. De förstår inte att evangelium är kyrkans sanna skatt. Och hur viktigt det är att hålla evangelium rent och predika det tydligt och klart till förlorade människors frälsning. Vi ska alltså inledningsvis komma ihåg att syndafallet och dess katastrofala följder, det är evangeliets bakgrund i både gamla och nya testamentet. Vi ska också komma ihåg att syndafallet innebär ett verkligt fördärv. Ett syndafördärv hos människan som gör att människan kan inte rädda sig själv. Hon kan inte vända tillbaka. Hon kan inte göra det som är gjort ogjort. Det räcker inte med att stimulera henne i rätt riktning och sen få henne att arbeta sig tillbaka. Nej, hon måste födas på nytt. Hon måste skapas på nytt. Hon måste genom ett under återigen bli en ny människa. Genom ett under bli helig och rättfärdig. Och hur ska då det gå till? Ja, det är inte bara Nya testamentet som lär oss hur det ska gå till, utan det gör hela skriften. Det gör också Gamla testamentet. Och det som då gång på gång sägs i Gamla förbundets skrifter, det är att nåden, räddningen, barmhärtigheten, den räckes åt människan för Herrens egen skull. Eller för Herrens namns skull. Och det betyder på grundval av Herrens väsen och Herrens verk, Herrens gärningar, inte på grundval av människans gärningar. Alla vet väl vad vi menar med evangelium. Så här säger de lutherska bekännelseskrifterna på ett ställe i konkordieformen: allt som tröstar och tillbjuder överträdarna av lagen Guds huldhet och nåd är och kallas i egentlig mening evangelium. Skriften, liksom bekännelseskrifterna, kan använda ordet evangelium också i en överförd eller bredare mening, nämligen om allt Guds ord. Precis allt vad Gud lär i sitt ord, oberoende av om det är hans domar och krav eller hans löftesord, så kan man kalla det för evangelium. Men om man ska använda ordet evangelium i den egentliga meningen, den trängre meningen, då gäller det inte om allt Guds ord, utan då gäller det Guds ord som innehåller löften, det som överräcker och erbjuder åt människan Guds nåd, Guds barmhärtighet. Det är evangelium. Och det är denna mening som vi skiljer mellan lag och evangelium i Guds heliga ord. Trons föremål är alltså i Gamla och Nya testamentet evangelium. Evangelium om Guds oförtjänta godhet och barmhärtighet emot oss syndare. Och Guds godhet och nåd emot oss lär vi känna genom Guds ord och Guds gärningar, så som de beskrivs också i Herrens ord. Genom sina handlingar och sina nådiga löften visar Gud att han tar sig an den fördärvade människan och lovar henne välsignelse och liv, och detta för sin egen skull. Det vill säga, det är han själv som är den enda orsaken till denna nåd. Låt oss se lite grann på hur det skildras i Gamla testamentet. När nu människan har fallit i synd, är det då på det viset att Gud avvaktar och väntar för att se om människan ska ångra sig och vilja ha hjälp? Är det så att Gud står där ganska långt bort och väntar? Nu ska jag se om hon kommer tillbaka och ber om ursäkt. Nu ska jag se om människan tar något initiativ till förlikning, så vi kan reda upp det här. Så är det inte, och så är det aldrig i någon framställning i den heliga skrift. Utan det är istället Gud hela tiden som tar initiativet. I Gamla förbundet så heter det ju gång på gång att Gud sluter förbund med Noa, eller med Israels barn, eller med Abraham. Men hur går det till? Och vad betyder det? Ja, att sluta förbund, för att göra det lite enkelt nu, det är då att Gud går i gemenskap med människan. Men på vilket sätt? Jo, alltid så att det är Gud som tar initiativet först och främst. Det är aldrig människan som säger, ja men det här går ju inte, det är så besvärligt. Och det är så mörkt och hemskt och syndigt hos mig nu, Gud, kan vi inte på något sätt försöka att reda ut det här tillsammans? Vill du inte komma i gemenskap med mig? Jag vill att vi går i förbund. Vi sluter förbund med varann. Nej, människan är blind. Hon förstår inte att hon behöver Guds hjälp. Blindheten är så djup att hon bara går längre och längre bort ifrån Gud. Det är alltid Gud som söker upp den syndiga människan. Och han väntar inte att människan först ska söka upp honom. Gud tar hela tiden initiativet. Erbjuder människan gång på gång förbund. Gång på gång räddning. Och det kan vi se om vi tittar då på texterna alltifrån syndafallet. Den fallna människan tar sig Gud an. När hon nu har förbrutit sig så svårt och misstrott Gud, misstrott hans uppsåt, hans godhet, så är det Gud ändå som tar initiativet och hjälper henne. Först hjälper han henne att inse sin synd. Han ställer sådana frågor till Adam och Eva så att de ska se vad som har hänt och förstå sin synd. Sedan förbannar han ormen, förföraren, djävulen. Och så lovar han seger över den onde fienden genom kvinnans säd. Genom kvinnans avkomma. Och det är genom detta löfte om seger som människan får hopp igen. Får andligt liv. Livet kommer alltså tillbaka, det andliga livet, genom löftesordet. Och detta löftesord står inte isolerat. Utan Gud låter löftesordet åtföljas av att han gång på gång visar människan sin stora godhet, sin nåd och barmhärtighet mot henne. Den upproriska onda människan får Guds hjälp på många sätt, både himliga välsignelser och andliga. Gud ger Adam och Eva kläder av skinn. Och inte bara dessa upproriska människor, utan också den människa som är en brodermördare. Nämligen Kain tar sig Gud an och ger honom ett tecken till hans beskydd. Och Eva ger uttryck åt visshet om att Gud hjälper och är nådig. Och att det är tack vare Herren, Herrens godhet och nådiga hjälp som hon får leva och människosläktet får leva vidare. Det ger hon uttryck åt när hon får en ny son istället för den mördade Abel. Det här bibelstället i första Mosebok 4:1 kan översättas lite olika. Jag har fått en man från Herren eller med hjälp av Herren. Eller också jag har fått en man, nämligen Herren. Hur den nu översätts så ger det uttryck för en visshet hos Eva om att det tack vare Guds godhet och nådiga hjälp. Som de får leva vidare och släktet får leva vidare. Detsamma kommer till uttryck i första Mosebok 4, 25 och 26. Förlåt, nu sa jag fel förut när jag talade om detta. Jag har fått en man, nämligen Herren, eller med hjälp av Herren eller från Herren. Där handlar det ju om Kains födelse. Men när hon får en annan son till ersättning för den mördade Abel, då så står det så här: Gud har beskärt mig en annan livsfrukt till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom. Hon är alltså viss om att den nya sonen som hon får är tack vare Guds godhet och hjälp. Och så heter det: men åt Sett föddes också en son, och han gav honom namnet Enosh. Vid denna tid begynte man åkalla Herrens namn. När det här står, vid denna tid begynte man åkalla Herrens namn, så tror jag inte att alla bibelläsare förstår hur mycket det här innebär. Det hebreiska verbet som lyder kara och som är översatt med åkalla här, det betyder inte bara åkalla. Det betyder också ropa ut, läsa ut, predika ut, anropa och åkalla Herrens namn. Och det är frågan om här, alltså att öppet, högt, tydligt, offentligt proklamera Herrens namn och vända sig till Herren. Ge uttryck för den tron och den vissheten att det är Herren som hjälper. Det är Herren det kommer an på. Det är Herrens nådiga gärningar som är avgörande. Att predika Herrens namn och att anropa Herrens namn, det är alltså att predika evangelium. Och att förtrösta på evangelium. Och det är det det är frågan om här i första Mosebok 4:26. I den här tiden börjar en offentlig gudstjänst. Man predikar offentligt. Och den offentliga gudstjänsten innehåller både predikan och bön. Och allt sammans grundar sig på Herrens nådiga gärningar som man tacksamt tar emot. Det är likadant längre fram när vi kommer till Abrahams tid i första Mosebok 12, vers 8. Där står det: i 1917 sedan flyttade han därifrån till bergsbygden öster om Betel och slog där upp sitt tält så att han hade Betel i väster och Ai i öster. Och han byggde där ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Det är alltså inte bara detta att han byggde ett altare och så bad han en bön till Gud. Åkallade Herrens namn. Utan att åkalla Herrens namn betyder att där proklamerar han, predikar han Herrens nådiga gärningar. Ger uttryck för denna bekännelse och tro. Predikade och också anropar och åkallar denne gode, nådige Herre. Grundvalen för all sann gudstjänst är alltså den nåd, de nådiga gärningar som Gud visar emot oss. Den fritt erbjudna nåden och välsignelsen, det är grundvalen för all rätt gudstjänst. Och den troende i gamla förbundet, den rätt troende, han vet att orsaken till Guds nåd, till Guds barmhärtighet, till människans frälsning är endast Herrens namn. Jag är inte säker på att ni alltid tänker på att det ligger så mycket i detta uttryck, Herrens namn. Kanske ändå när ni beder Fader vår och beder helgat var det ditt namn. Och ger akt på Luthers förklaring. Då tänker ni på det kanske. Men varje gång det talas om Herrens namn. Och det är ju ofta i gamla förbundet. För mitt namns skull. För Herrens namns skull. Då är det alltså på grund av hans nådiga löften. Hans nådiga gärningar. På grund av det som Herren representerar. Står för. Ger åt oss. Och lovar oss. Och att tro på hebreiska hemin, det betyder just detta, att säga amen till det som Gud står för och lovar. Hemin, att säga amen till Gud och hans löften. Att förlita sig på honom, förtrösta på honom och hans ord. Nu hinner vi inte gå igenom kapitel för kapitel. Vi hoppar över Noas tid, även om det vore frestande att säga en hel del om Noa och syndafloden. Men jag hoppar nu fram till Abrahams tid. Och då vet de flesta att då är det för 4000 år sedan. Det är cirka 2000 år, ja till och med dryga 2000 år före Kristi födelse. Det bibelkritiker tror att Abraham levde senare, men då måste man gå emot en rad bibelställen som klart visar att Abraham, han levde redan för drygt 2000 år före Kristi födelse. Och vad händer då? Jo, då bekräftar återigen Gud sitt löfte om kvinnans säd, om människans säd eller avkomma. Bekräftar detta för Abraham och klargör närmare var någonstans ska vi finna denna välsignelse. Var kommer välsignaren, frälsaren? Och han säger, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Nu på Abrahams tid fanns det ju ganska många släkter. Efter räddningen från syndafloden så förgrenar sig ju folkslagen från de åtta som har räddats. Och det blir många folkgrupper. Och vi har framförallt jafiter, hamiter och semiter. Och vi har inom semiterna en rad olika förgreningar. Och så har vi då Abraham, och det är från den förgreningen, är där han kommer, denna räddare. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Gud står fast vid sitt löfte. I din avkomma ska alla folk på jorden välsigna sig, 22:18. Frälsaren, människans avkomma, kvinnans avkomma, kommer alltså från Abraham. Och den välsignelse som kommer genom denna människans son ges inte bara åt Abrahams släkt, utan det står åt alla jordens folk. Och så uppehålls tron och stärkes tron genom detta löfte. Och efterhand som historien går vidare så preciseras detta löfte mer och mer. Abrahams barn förbinds nu inte med alla hans barn, utan med löftets son, Isak. Och välsignelsen och löftet förbinds sedan inte bara med alla barn till Isak, utan med Jakob. Inte med Esau och den förgrening som går därifrån. Och av Jakobs alla barn, inte med allesammans, utan med Juda. Och av alla förgreningar som kommer från Judas stam, inte med alla, utan bara med Isais stam, Isais rot och stam. Och av Isais barn, jag är i regel alltid tvärt emot förnuftet. Ni minns hur det gick till när David smordes. Inte kunde man tänka att det skulle vara genom David, utan det var de där större och duktigare pojkarna som kom fram först. Och det var ingen som förde fram David, för han var inget att räkna med. Samuel frågade, finns det ingen mer? Så småningom då så kommer den där pojken också. Han är det. Ja, så är det också hela tiden med löftesordet, att det bygger aldrig på människans beräkningar. Det är så att fundamentet, grundvalen för tron, är inte vårt förnufts uträkningar. Utan gång på gång visar Gud att det är precis rakt emot förnuftet. Att den överåriga Sara ska bli med barn. Det är totalt orimligt. Och när det blir flera barn, att det ska bli just han och inte den. Att det ska bli den svekfull via Jakob. Och inte Esau. Och att det då sen längre fram skulle vi bli genom David. Och just till David förnyas löftena så tydligt och klart gång på gång. Och omskrives tydligt i andra Samuelsboken 7 och i flera saltarsalmer. Så att man kan säga det på grund av löftesorden till David. Och det kan heta i Jesaja att dessa löftesord till David, de gäller inte bara honom personligen. De gäller er. löftesorden till David, de är era löftesord. De kan ni lita på. Och så får vi veta också om David att hans son är det. Är det Salomo? Ja, på det sättet att Salomo bär löftesordet vidare genom sig. Men det skulle ännu dröja ganska länge. David levde ungefär 1000 år innan frälsaren föddes i Betlehem. Och det var ju där han skulle födas. Det hade ju profeten Mika sagt 700 år innan det hände, att det skulle ske i Betlehem, i Davids stad Betlehem. Och det var ju den upplysningen som de vise männen också fick när de kom till Jerusalem. Det är inte här. Det är i den lilla hålan Betlehem. Och de kom dit. Och de, fastän de var hedningar från andra främmande folkslag, de får se och de tror och de hyllar den rätte Messias, den rätte frälsaren. Och om vi hade tid att läsa en rad ställen i Nya testamentet, så skulle vi se hur Nya testamentet gång på gång hänvisar till löftesorden givna i Gamla testamentet när man skildrar Jesus Kristus. Om vi bara slår upp Lukas första kapitel, så finner man i detta kapitel gång på gång anspelningar till vad som har sagts tidigare i Gamla testamentet. Att det var ett löfte givet till Davids hus, det stryker man under i Lukas 1, vers 32 och 69. Han skall bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron. Hans fader Davids tron, vers 32. Och i vers 69, och som har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, heter det där. Och vi läser i 73 versen, vad han med ed hade lovat vår fader Abraham. Ja, just det. Det är exakt vad som står i första Mosebok 22:16-18. Och det är ett grundläggande ställe som, inom parentes sagt, NT81 inte har observerat det grundstället för sedan Pauli ord i Galaterbrevet 3:16. Jag ska citera det också. Galaterbrevet 3:16. Nu gåvos löftena åt Abraham, så och åt hans säd. Det heter icke och åt dem som komma av din säd, så som när det talas om många, utan det heter så som när det talas om en enda, och åt din säd, vilken är Kristus. Den med ed utlovade, och i enlighet med löftena genom profeterna, som det står i Lukas 1:70, så kommer han, när tiden är fullbordad. Ni kanske inte har tänkt på, när ni hör ordet människosonen, det är ett vanligt ord, att det egentligen är frågan om människans son. Det blir så slentralmässigt, man säger människosonen, människosonen, och man förknippar det inte med just detta löfte om en son till människan. Att frälsaren, som en Gud, blir son till en människa, blir kvinnans son, blir Abrahams son, blir Isais son, blir Davids son, och det är Kristus, människans son. Och det är han som är vår frälsning. Gamla testamentet säger, han är vår frälsning, han är vår frid, vår tröst, vår rättfärdighet, vårt ljus, vårt liv. Vi kunde göra en lång, lång lista och säga, Kristus, människans son, han är vår tröst, vårt liv, vår rättfärdighet, vårt ljus, vår välsignelse och så vidare. Och detta allt ifrån början och ändå fram till den sista dagen. Och Jesus själv bekräftar ju detta. Han säger: Mose har skrivit om mig, Johannes 5:46. Det är alltså Kristus som är huvudpersonen. Det är han som är frälsningen och den utlovade. Ja, han är inte bara själva innehållet i evangelium, själva gåvan från Gud, vår rättfärdighet. Han är också det som Gud kräver i enlighet med sin omutliga vilja. Han är den nya människan, den rättfärdige och helige, den som älskar Fadern över allting och sin nästa fullkomligt. Och han säger själv, och lägg märke till dessa ord i Psaltaren 40, vers 8. Här är jag. Jag har kommit. I bokrullen är skrivet om mig. Riktigt så ordagrant är det inte översatt i 1917. Men så står det: här är jag. Jag har kommit. I bokrullen är skrivet om mig. Det är förbluffande, men så står det. Och detta hänvisar också Jesus till. Hinner vi också säga något om vad som menas med tro? När vi talar om tro så inbegriper vi trons föremål, nämligen det vi nu har talat om, löften om nåd och barmhärtighet. Med anledning av löftena om välsignelse genom Abrahams säd, så skriver Luther: det tillhör trons natur att med visshet tro att vi är välsignade, inte genom oss själva utan genom Kristus som är vår välsignelse. Detta är skälet till att vi prisar oss lyckliga och hävdar att denna välsignelse tillhör oss. Ty det är tron som tar emot välsignelse. Att tro dessa synnerligen härliga löften och vänta sig dessa välsignelser från Gud med stadig förtröstan, det är sann tro. Det är alltså inte sann tro att säga kanske. Men ack, och så börjar man att titta på sig själv istället för på löftesordet. Och så blir man tveksam. Med rätta. Man borde bli otroligt tveksam när man ser på sig själv. Men när vi hör löftesordet, när vi får se målade framför ögonen Guds stora godhet och hans nådiga gärningar, när evangelium förkunnas för oss som just kallas för budskapet om Guds väldiga gärningar, då ska vi inte säga kanske, ja, jag vet inte, det är otro. Utan trons natur är då att bli glad och vara viss. Jag är välsignad. Jag har en nådig Gud, och detta för löftesordets skull och allenas på grundval av Kristi förtjänst. Låt oss, säger Luther, följaktligen stärka och uppbygga oss mot papisternas tvivel och lära oss att den enda gudstjänst och lydnad som helt behagar Gud, det är tro. Det vill säga att tro och förtrösta på vår Gud. Inte göra honom till en lögnare. Och läser vi Augsburgska bekännelsens apologi, så betonas också samma sak om tron. Den tro som rättfärdiggör är icke endast en historisk kunskap, utan en övertygelse om sanningen av Guds löfte, vari han av nåd för Kristi skull tillbjuder oss syndaförlåtelsen och rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggörelse betyder ju rättfärdig förklaring. En förklaring, en deklaration om att för Kristi skull räknas du för rättfärdig. Du förlåten. Din synd tillräknas inte dig, den har tillräknats Kristus. Och det ska du tro, förlita dig på, hämta tröst ur. Och det är den rätta gudstjänsten, heter det. Tron är en gudstjänst som av Gud mottar de välgärningar som han erbjuder. På det sättet vill Gud dyrkas genom tron, att vi av honom mottar det som han utlovar och skänker. Det är alltså inte så att du måste nu med din tro försök att skapa fram någonting som inte kan ges dig i den mån inte du först har blivit en förvandlad människa. Hur skulle det gå till? Men det är ju tvärtom att det är när man ser denna gåva och förtröstar på den, tar emot den och förstår att man behöver den. Det är först då som det blir en förvandling som frukter av, som en följd därav. Men denna förvandling är aldrig grundvalen för gåvan och för att jag ska få ta emot och tro gåvan. Det finns alltså en gåva som räcker dig, och det är den som evangelium handlar om. Ja, inte bara handlar om, evangelium också ger dig gåvan. Det är därför som evangelium i ord och sakrament kallas för nåden, medel i vilket nåden ges, överräckes åt dig. Och löftet, heter det, kan bara tas emot genom tro. Därför kommer Paulus att korrelative jämställa och förbinda löfte och tro. Det vill säga, ett löfte kan man inte ta emot genom att nu måste du göra någonting. Det är inget löfte. Löftet är inte av den karaktären. Men ett löfte förutsätter tro, fordrar, kräver tro. Det vill säga, du kan inte göra någonting, utan ett löfte är sådant att du får förlita dig på det. Du får ta emot det. Det är Guds gåva till dig. Och det har sin grund endast i att han som ger löftet, han är sannfärdig. Han ljuger inte. Så ofta barmhärtigheten kommer på tal bör man därför veta att här också fordras tro som tar emot löftet om barmhärtigheten. Och vidare, så ofta vi talar om tron inbegriper vi dess föremål, nämligen den utlovade barmhärtigheten. Tron rättfärdiggör och frälsar inte därför att den skulle vara i sig själv, i sig, förtjänstfullt, ett förtjänstfullt verk, utan endast därför att den tar emot den utlovade barmhärtigheten. Och därför säger vi det uteslutande på grundval av det som vi får ta emot. Endast på grundval av Kristus som vi förlitar oss på. Så vill Gud vara känd och så vill han dyrkas, att vi av honom mottar hans välgärningar och mottar dem för hans barmhärtighets skull, men icke på grund av våra egna gärningar. Allt detta var nu citat ur apologins fjärde artikel. Går vi nu tillbaka till skriftens egna ord, så finner vi att detta som här har sagts bekräftas tydligt av skriften. Saltaren är ju en underbar bok. Där finner man allting som vår kristna tro behandlar, kan man säga. Och inte minst så finner vi också Guds rena evangelium i Saltaren klart och tydligt. Jag ger här nu bara ett urval av några stycken som betonar just att frälsningen, den grundar sig bara på Herren. Och den finns där. Det är min räddning. Tredje salmen, hos Herren är frälsningen. Sjätte salmen, vänd åter Herre, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull. Trettonde salmen, jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta fröjdar sig över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl mot mig. Artonde salmen, Herren lever, lovad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Nittonde salmen, Herre, min klippa och min återlösare. Tjugotredje salmen, Herren är min herde. Tjugofemte salmen, led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsningsgud, dig förbidar jag alltid. Tänk Herre på din barmhärtighet och din nåd, ty det är av evighet. För ditt namns skull Herre, förlåt min missgärning, ty den är stor. 27 salmen, Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas? 30 salmen, ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. 31 salmen. Var mig en fast klippa, en borg till min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall för ditt namns skull leda och föra mig. Och så kunde vi fortsätta genom hela saltaren. Herren är min frälsning, för hans namns skull, för hans nåds skull, på grund av din barmhärtighet. Han är en fast klippa, en fast borg. Han är mitt ljus, min frälsning, min förlossare, min återlösare, min herde och så vidare. Hos gamla testamentets profeter så står ofta lagens krav och evangeliets löfte om syndernas förlåtelse sida vid sida. Och då händer det att människor inte förstår riktigt detta. Skriften innehåller ju lag och evangelium. Men varför ställer profeterna lagens krav och evangeliets löfte sida vid sida? Skapar det inte förvirring? Hur är det egentligen? Måste jag göra det? Eller får jag det av nåd? Förklaringen är den att endast den som tror evangeliets löfte får ett nytt hjärta som vill leva det nya liv som lagen efterlyser, som lagen begär, som lagen kräver. Så lagen kommer och kräver, du ska vara ren, du ska vara helig. Tvätta dina smutsiga händer. Riv ut ditt syndiga hjärta. Jaha, hur ska då det gå till? Och så kommer evangeliets absolution, avlösning. Om dina synder är blodröda, så blir det vita som snö. Och så får man detta underbara löftets ord, denna avlösning, denna absolution som har makt att skapa tro. Och den som tror får en ny håg och en ny vilja att göra det som då sades i verserna innan, Jesaja 1, 16, 17, nämligen att lägga bort synden, lägga bort de onda gärningarna, att lära sig att göra gott och söka det som är rätt. Men finns det då inte vissa olikheter mellan gamla och nya testamentet när det gäller evangelium? Nej, inte i sak, inte till evangeliets natur, men när det gäller den yttre framställningen av evangelium, den yttre formen, så kan man säga att naturligtvis skildras Kristi verk mera i detalj när själva fullbordan av löftena äger rum än vad vi har i gamla testamentet. Vi får se ännu mer och ännu tydligare det som vi lärde känna redan i gamla testamentet. Det som gamla testamentet säger om Kristus och frälsningen, det är ju enligt Pauli ord i Kolosserbrevet en skugga av den verklighet som har kommit i Kristus. Här kommer skuggan av Kristi gärningar och verk i förväg in i gamla förbundet. Vi ser skuggan av det. Men det är klart, en skugga är inte alltid lika tydlig som verkligheten själv. Men den har sitt upphov, sin upprinnelse i själva verkligheten. Och den stämmer överens med verkligheten. Det kan också heta så här om olikheten i klarhet när det gäller gamla och nya förbundet. Månens ljus ska bli som solens ljus. Solens ljus ska bli 7 gånger klarare som ett 7-faldigt dagsljus. När den tid kommer då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått. Så säger profeten Jesaja. När den utlovade Herren kommer så är det ännu klarare och ännu tydligare. Men det är ingen annan frälsare och frälsning än den som redan fanns omvittnad där i gamla testamentet. Vi kan också säga att det ibland i gamla testamentet inte sägs klart och tydligt att Gud är nådig och barmhärtig för Kristi skull. Det står inte ständigt och jämt för Kristi skull, utan det står för Herrens skull, för mitt namns skull. Medan vi ju då vet att i detta ligger att betalningen, förtjänsten för att Gud är nådig, den är Kristi uteslutande. Men också i gamla testamentet klargörs att det måste ske en betalning, att en annan måste vara medlare och gå in i vårt ställe. Det framgår av alla offerlagarna. Ett ställföreträdande lidande måste äga rum. Och vi har det ju inte minst i Jesaja 53. Herren själv, den fullkomlige tjänaren, måste avrättas och genomborras för våra synders skull. För att vi ska få nåd och frid. Här tror jag nästan att jag måste avrunda. Och då ska jag spara till nästa lektion. En annan skillnad när det gäller uttryckssätten som har sin grund i att under gamla förbundets tid har Guds folk, det troende, en speciell uppgift, speciella villkor, en speciell bundenhet till ett land och en viss stam och ett visst folkslag och många yttre ting. Och det ligger som bakgrund till hur profeterna formulerar löftena om nåd och välsignelse. Då tar vi en rast här.